Fredag, 22 oktober. Välkomna till Samtidigt podcast. Jag heter Erik Dahlin, är programledare. Med mig har jag spelvinkeln Linus Bylund. Välkommen.
Tack.
Fredagsglad
är jag.
Ja, precis. Ja. Du är bara glad att spelvinkeln är i fredag.
Ja, det är viktigt för mig. Ja.
Och välkommen till Dick Eriksson, Samtiden.
Tackar.
Idag så ska vi prata om lite, vi ska ta upp lite lyssnar- och tittarbrev. Vi har inte promotat, salufört vår mailadress på sistone, så att ja, vi får inte in så jättemycket.
Det är väl kanske ganska bra.
Det är ganska bra faktiskt, för att det är lite, jag är sådär att jag vill gärna.
Det är bättre att vi svarar på mail som inte har kommit in. Eller att vi inte svarar på mejl som inte har kommit in, än att vi inte svarar på mejl som har kommit in.
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja, precis. Men ja, mejladressen är ju alltjämt samtidigt@samtiden.nu. Så här skriver en av våra lyssnare. Personen beskriver oss som ja, våra, hur han eller hon var det. Så, se på oss då. Linus. Den kloke lustigkurren som ibland kastar in små sarkasmer och som får Erik att helt komma av sig för en sekund. Småbarnspappan som pendlar mellan skötbordet och politiken.
Det var klockren beskrivning, får jag säga.
Ja, men jag tycker det var faktiskt väldigt träffande. Erik, den sansade och mogne ledaren som gör sitt bästa för att hålla ordning på kollegorna, trycka på knappen och sköta diskussionsordningen. Alltid prydlig och välklädd och ett oemotståndligt charmigt leende.
Hela din var sarkasm, eller?
Precis.
Nej, jag skojar bara. Det är bra.
Precis. Du ska skicka in små sarkasmer, inte stora sarkasmer.
Okej, förlåt.
Den gode lyssnaren som ibland flikar in något viktigt i samtalet för att hålla kursen, och tiden, Dick, mycket imponerande. Är så impad av hans stora kunskap och hur han alltid, visserligen ibland sökande av rätt ord, ändå på ett så förklarande och lugnt sätt redogör för de svåra politiska detaljfrågor som kan dyka upp. Mm. Vad säger ni om er egna, Dick? Vad säger du om det? Har du någon kommentar här?
Nej, man blir nästan lite generad. Jag har en anledning rätt svårt att ta beröm. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Kritik kan man ju svara på, antingen ta till sig eller tycka är felaktig. Men beröm är, det är bara att tacka för den.
Mm. Ja, precis, men jag tycker att det är många som säger det, att, eller som i alla fall har noterat din stora kunskapsbas. Och jag antar att det blir så när man har varit så intresserad av politik under så många år. Att det är ju en annan sak att ha upplevt någonting än att läsa om det.
Så
att
säga. Mm. Så är det.
Det är väldigt ofta som, det här är bara en komplimang, Dick, men det är väldigt ofta som jag undrar så här. Han säger moderater, men vad menar han? Liksom? Är det högerpartiet eller är det hattar och mössor?
just det.
Nej, det där sista var skämt. Men det är ofta referenser till en tid då du och jag knappt var, så att säga, glimtade i pappas ögonvrå. Mm.
Ja, men precis. Jag tror att du engagerade dig politiskt samma år som Linus och jag föddes.
Ja, just det. Precis. Då blev jag organiserad. Men jag följde ju valet från 76 då. Jag har ju följt valet och röstade. I skolvalet var det dock då för mig på Fälldin ju.
Tänk vad intressant Dick ska vara att prata med om liksom 30 år.
Ja.
Men på riktigt alltså. Sitta med en cigarr och berätta om hur det var. Det tror jag blir fantastiskt.
Men det är också sådär att det beror på vilka som styr etablissemanget, för att vissa saker.
Men att de kanske skulle kunna förkorta Dicks liv.
Ja, precis. Ja, i värsta fall. Fast då ryker du först.
Det tror jag också, absolut.
Men i alla fall. Vissa saker som hände på, ja, låt säga 30- och 40-talet, det är ju väldigt viktigt att prata om. Och det håller jag med om. Men det är ju sällan man lyssnar på någon som säger att, men hör du, på 40-talet, då när vi gick hemifrån, då la vi nyckeln under dörrmattan.
Mm. Eller inte låst alls.
Mm. Det lyssnar man inte på, utan kriminaliteten har varit exakt lika hög alltid. Och det var absolut inte så att det var tyst i klassrummen på 40- och 50-talet, utan det har alltid varit stoj och stim. Och därmed så finns det inga belägg för att katederundervisning eller kompetenta lärare har någonting med
dem. Ända in på 70-talet alltså. Alltså, jag gick i grundskolan, då ställde vi oss två och två på led utanför klassrummet i korridoren. Och så kom läraren och öppnade dörren och så gick man in.
Det gjorde vi också.
Ja.
Mm. Alltså, kanske inte två och två, men vi stod på led.
Ja, och det, då tänkte jag ju inte på det naturligtvis, men efteråt är det ju väldigt självklart att om man ställer upp sig så, då lugnar det ju ner sig redan i korridoren.
Det är en ceremoni,
ja,
och den har en funktion.
Ja, och då är det lugnt när man går in i klassrummet istället för det här stök och bök som är nu. Och det, för mig framstår det som mycket mer begåvat, utvecklat, sansat på alla sätt än att ha anarki som det är nu.
Ja, men sen är det också så här, jag måste bara så här. Du, jag vet inte vad du är ute efter, Erik, men du menar att förhållandena ändras och sådär, så då kanske viss information från historien är mindre relevant och viss är mer, så att säga.
Ja, men alltså, det är klart att vänstermedia och vänsteretablissemanget, de har ju inget incitament av att framhålla att vissa saker var bättre i Sverige på den tiden som vi inte var ett mångkulturellt samhälle.
Nej, ja. Nej, men för jag reflekterar lite över det här med de här ibland ganska, ja, som sagt, inte hattar och mössor och sådär, men ändå ganska långt tillbaka. Det brukar vara så att Dick landar i någon sorts allmänmänsklig reflektion över saker och tings förhållanden. Bara så sent som onsdags så pratade vi om, jag började jämföra alliansen, som jag tycker var länge sedan, och nuvarande blågula block,
ja, just det.
I image och framförallt diskrepans mellan motståndarna. Då. Och då drog du till med 76.
Ja, just det.
Och det är ju många, så att säga, allmänmänskliga psykologiska faktorer som är inblandade i de här sakerna. Så att det kan ju mycket väl vara lika relevant, eller till och med mer relevant. Vi är bara apor med kostymer, var det någon som sa på riksdagen häromdagen.
Ja, apor, men alltså, den reflektionen gjorde jag när jag läste Aristoteles. Alltså, 300-400 år före Kristus så formulerar han, i alla fall när det gäller filosofi, vetenskap hade han ju helt fel, men i filosofi...
Alla hade helt fel i vetenskap.
Ja, precis. Man visste inte någonting. Men i filosofi, som handlar om människans sätt att vara och agera, och moral och skyldigheter och plikter och rättigheter, det fanns redan då, för 400 år sedan, och där har ingenting ändrats. Det är ganska märkligt.
Ja, Linus, du har redan givit en kort kommentar till vad om beskrivningen kring dig. Klok, lustig, kurre.
Ja.
Jo, men det.
Jo, alltså, ja. Jag vet inte. Jag vet inte om det här med lustig, kurre är vant. Jag bedriver ett korståg mot världen i det här. Och det intressanta är att jag har många gånger stött på människor som tycker att han skojar och därför så är han inte seriös. Och det här har jag haft irritation över hela mitt liv faktiskt. Framförallt både i skolan men även i yrkeslivet. Att det verkar finnas någon sorts tråkmänniskor, olyckliga töntar som inte förstår att det inte alls är motsatsförhållanden. Och en bit in i min liksom yrkeskarriär, så jag umgås ju med min bror, men vi umgås väldigt koncentrerat och väldigt sällan. Minst då en vecka om året i fjällen, och sen alltså vi fjällvandrar och fiskar, och sen blir det några gånger. Och vid någon av de här resorna så pratade vi om det där, och han hade exakt samma upplevelse, att han var då ganska hög chef på ett IT-bolag, det här var på 90-talet, slutet av 90-talet, och det gick väldigt bra och sådär. Och då sa han också det här, att han ibland uppfattade att om man skojar ibland, då finns det vissa personer, absolut inte alla, men vissa personer, ofta högre chefer, för de har kommit dit för att de inte har någon humor och är helt liksom omänskliga. Exakt. Att han också upplevde att det var väldigt konstigt att det fanns den här uppfattningen. För jag menar ju att det absolut inte är, snarare tvärtom. Att om man klarar av att skoja om saker samtidigt som man är allvarlig, så blir det mycket lättare att få sortera saker. För vissa saker skojar man naturligtvis inte om, särskilt inte i vissa personers närvaro. Det är en självklar regel. Liksom. Men i övrigt tycker jag man kan skoja om det mesta, och det brukar... Så att lustigkurre tycker jag är lite nedsättande. Men nej, men det är väl jättefint. Ja, och sen är det en ren lögn här i beskrivningen av mig. Det står att Erik får Erik att helt komma av sig för en sekund.
Ja, jag reagerar på
det. Det är ju inte sant.
Nej, det är
du kan komma av dig i ett helt avsnitt, om jag gör mitt jobb rätt.
Ja, det är
men annars var det jättefint och på det stora hela korrekt.
Precis. Nej, men jag håller helt med om det där med att man måste kunna skämta. Därför är det rätt roligt att följa brittisk politik. Mm. För där är det helt annat sätt att acceptera att man får skämta om saker och ting. Att man får liksom sätta... För det är ju det, skämt kan ju... Ofta är det ju perspektivförskjutningar och då förstår man mer av en problematik än om man inte hade tagit upp det. Va? Så att det är viktigt. Och en annan sak som retar mig, det är ju det här med de som... alltid ska häva ur sig någonting och aldrig får erkänna att de inte kan någonting.
Nej.
Alltså det är rätt vanligt i politiken att särskilt på vänsterkanten så ska de alltid hamna på någonting även om de inte förstår. För det kommer ofta att komma, ja, men Jimmy Åkesson sa att han inte visste.
Mm.
Alltså man ser det som ett nederlag när man säger att man inte kan en viss sak. Därför att det är en detaljfråga som man inte sysslat med. Men då ska ju, som det var då för Jonas Sjöstedt eller då ska de hitta på något. Och då tycker jag då är det väl bättre att man säger som det är än att man ska stå och ljuga för att det ska låta som om man kan.
Mm.
Ja, det är klart. Alltså, Jimmy eller vilken partiledare som helst borde få kritik om de inte kan liksom centralt viktiga frågor.
Saker som de antingen som man vet att de vet känner till.
Ja.
Alltså om sossarna får frågan om den här tjänstemannen, nu vet vi att de kände till alltså tjänstemannen som vi pratade om i onsdagsavsnittet. Nu vet vi ju att de kände till det och att de till och med uppmanade honom att tona ner sitt engagemang i de här nazirörelserna. Då blir det ju patetiskt att säga att man inte vet. Även saker som man rimligen ska veta. Om mot all förmodan Jimmy skulle få en fråga om någonting som han rimligen borde veta, som han själv känner, det här skulle jag veta, då skulle han också säga det. Det här är ju faktiskt någonting som jag borde veta, men jag gör inte det. Men ofta så är ju frågan om saker som man absolut inte har någon skäl att veta. Alltså, jag tror inte att folk... Och det här vet ju media. Media vet ju att Sverigedemokraterna eller andra större partier är väldigt stora organisationer där man, det är väldigt lätt att slänga den här frågan. Men varför gjorde du ingenting?
Mm.
Om någon perifer person i någon... Jag menar, det är tusen och åter tusentals människor som arbetar för Sverigedemokraterna. Det är klart att partiledaren inte har personligt ansvar för alla människors olika Facebook, liksom, till exempel. Där gör man ju trick därför att man vet att väljarna tycker att det här låter väldigt suspekt. Det är lite som det här med hemliga möten.
Ja, just det.
Nej, men det här är mycket, alltså, jag är inte teknikfientlig på något sätt, men den moderna tekniken möjliggör ju att styra debatten och de har ju förlöjligat det här att Jimmy säger jag vet inte, så de klippte ihop det. Men det är klart att om en partiledare intervjuas kanske 100 gånger på ett år, vilken människa som helst säger ju jag vet inte. Och då klipper man ihop det och då blir narrativet att han vet inte.
Men jag ska knyta ihop det med att den reflektionen som jag gjorde när den här Hanif Bali och Jimmy Jansson kom upp förra avsnittet, att Magdalena kommer inte få frågan om Jimmy Jansson. Men Ulf får frågan om Hanif Bali.
Mm.
Och Jimmy får frågan om någon som ingen annan ens vet om att han eller hon existerar. Mm. Vet du varför jag skrev det här på Facebook? Nej, jag vet inte.
Nej, precis.
Och ju fler frågor man får som är orimliga att man ska få, alltså helt ogrundad ur journalistisk synvinkel, desto fler gånger kommer man säga nej, det vet jag inte. Därför att det inte är hans jobb att veta det.
Nej,
men precis. Ja, ska vi gå till mig då?
Ja.
Nu ska vi gå till dig, Erik.
Ja. Då får jag, Erik, kan du kommentera? Ja, det kan jag göra. Nej, men de första orden här är ju väldigt smickrande. Den sansade och mogne ledaren. Och jag förstår ju att den här, det avser ju programledare. Mm. Så att det är inte samma sak som att jag ska...
Tydligt att den här, var en kvinna här?
Ja.
Tydligt att hon inte känner dig?
Ja, precis.
Ja, men en mogen är du kanske inte.
Jag kan spela mogen.
Ja.
Det är väl gott.
Din persona är mogen.
Ja. Mm. Men jag är kanske inte en lika framgångsrik ledare som Kim Jong-un, eller vad han heter.
Nej.
Men det fick mig att tänka på att ja, det hade ju inte skadat med fler sansade och mogna ledare på lite högre befattningar i samhället. Och vad är det då som utmärker en ledare? Ja, det är ju till exempel att man måste våga ta beslut. Mm. Alltså det är ju det man har lämnat. Istället för att, om man har en grupp på 1000 personer, istället för att det finns 1000 olika beslut, så delegerar man det beslutet till en ledare.
Mm. Nu du ska säga, då tar vi en jingel.
Ja,
för att visa din beslutsförmåga.
Ja, nej, nu gör jag så här. Nu avsätter jag dig.
Ja.
Du, där är dörren.
Ja, men jag är tillfälligt avsatt.
Jag har reflekterat över det här många gånger, men jag tror inte jag har tagit upp det i podden. Jag har varit på väg att liksom tänka på det, men vårt politiska Sveriges politiska ledarskap idag är inte ett ledarskap.
Nej.
För de fattar inga beslut. När det till exempel kommer upp någonting på agendan som folkräkning.
Mm.
De säger inte så här att vi ska absolut inte ha någon folkräkning, och det har vi beslutat och nu går vi på det.
Nej, de tar inte ansvar.
Nej, de säger ja, nej, men det finns som talar emot, talar för, vi kan utreda. Så kommer upp frågan om man ska registrera Sveriges alla katter. Ja. Då tar de beslut. Men det spelar ingen roll, för att det är som att fråga så här, stora ledare, ska vi gå den vänstra stigen eller den högra? Ja, det vet jag inte. Men jag beslutar i alla fall att jag plockar upp den här kotten och håller upp den i luften, som inte har någonting med liksom ledarskapet att göra.
Mm, verkligen. Ja. Skulle vi inte räkna alla höns också, såg jag?
Nej, men är det sant?
Ja. Ja. Höns och katter ska räknas. Det är beslutat.
Ja.
Men däremot att vi ska ha koll på hur många som befinner sig i landet, det är inte alls viktigt. Det är också avhumaniserande och fascistoid.
Ja, så att det är... Nej, men jag är väldigt smickrad över det epitetet i alla fall. Och,
men kan vi inte, kan vi inte ta bara folkräkningsgrejen och spara den lite i fickan ifall vi får lite tid över?
Jo.
För jag tycker vi ska gå vidare med den. Men.
Man måste kommentera min klädsel.
Ja, men efter dig menar jag. Efter dig, såklart.
Jag går inte klädd i skjorta och kavaj så ofta. Därför att jag är egen. Jag har inga anställda och jag har inte någon på jobbet som jag...
Vad brukar du ha? Jeansbyxa och hoodie?
Ja, precis. Jag gillar att gå runt i luvtröja. Det är ett plagg som jag trivs i faktiskt.
Gör det på riktigt?
Ja.
Ja, det gör jag också. Jag har bara inte sett
det. Vad då för någonting?
Luvtröja. Alltså att man har en...
Men det ska vara med dragkedja, va?
Både och. Jag har både och faktiskt.
Tröja?
Ja.
Oj då.
Ja.
Chock!
Jo, men nu, ni som tittar på YouTube, det du har på dig är faktiskt också en tröja.
Jo, men ingen hoodie. Alltså.
Nej, ingen college-tröja.
Nej, man säger.
Men det
är... Oj!
Ja.
Ja.
Men så fort vi började spela in på YouTube så... Alltså man kan titta på vår presentationsbild som, ja, eller vad heter
det? Då har ni ringt varandra och frågat vad ska du ha för skjorta på dig idag?
Vi hade ju inte gjort, men vi dök båda upp i
blårutigt.
Ja.
Mm. Loggan eller vad man ska kalla det. Ja. Mm.
Precis, och det där är också ett plagg som jag trivs i, en flanellskjorta, men det är inte så här något formellt plagg direkt. Och ja, men när vi började spela in på YouTube, då tänkte jag att nu blir man visuell här, då sätter jag en ton och så kör jag skjorta, kavaj. Det är kul att klä upp sig någon gång i veckan i alla fall.
Ja.
Det om det. Sen jag pratade faktiskt, jag får outa honom, Fredrik Kärrholm, jag känner honom lite grann. Eller träffas några gånger. Och han tyckte, han kör också den här att han också satt den här att jag ska...
Han är väl alltid korrekt?
Ja, precis. Han menar på det. Det spelar ingen roll hur de andra kriminologerna klär sig eller polisanställda, men jag ska ha kavaj, liksom, jag ska vara prydklädd. Och då berättade jag det också att jag hade gjort samma vad ska man säga, avstamp eller så i podden, och då tyckte han att podden blev ännu bättre plötsligt. Men en del men det var lite på skämt, men en del kanske ser det som lite, jag har ju fått lite kritik, det har sig blivit mindre nu på sistone, men att man skulle ha någon sorts lågskatte höger von oben synsätt, och det kanske förstärks då om man klär sig.
Ja, men det är väl bra att du har det, för att det har du ju.
Och, ja, inte von oben.
Nej, tycker du nej.
Nej,
jag menar bara att det är bra med olika karaktärer, och det är väl, vi behöver kanske inte säga varje avsnitt att du inte är sverigedemokrat i liksom full mening. Men de flesta lyssnare vet ju det.
Ja, och sen kan jag tycka att det är orättvist för Olof Palme. Var det någon som hade en överklassbakgrund? Jag är inte överklassbakgrund. Nej. Han hade ju verkligen överklassbakgrund liksom. Och gjorde sig till talesperson för arbetarna. Så att, jag tycker att man ska inte döma hunden efter håren.
Nej, just det.
För, talar du gott om Palme nu?
Jag talade gott om alla som de som såg bortom hans bakgrund. Och ja, Nu gjorde nu är hela programmet förstört. Ja. En annan tittare / lyssnare har noterat, jag vet inte om det här är korrekt eller inte, men personen skriver i alla fall att Indiana Jones kommande film ska bestå av en kvinnlig skådespelerska. Man får anta att det är huvudrollsinnehavare.
Jag tänkte säga det. Det var nog det. För det skulle de andra Indiana Jones också.
Och Ghostbusters-filmen från 2016 bestod endast av tjejer. Ja, man får också anta att det är huvudrollspersonerna. Och återigen, jag har inte kollat upp det här om det är sant eller falskt. Men det jag har hört, vilket den här personen också skriver, att det ryktas om att nästa James Bond-film kommer vara antingen då en rasifierad skådespelare eller en kvinna. Linus, varför gör de så här och spelar det någon roll? Blir du upprörd över det här?
Jag blir så upprörd att jag kan tänka mig att ta ett glas vatten och kanske sätta mig ner en stund. Alltså jag blir inte upprörd alls. Det var ett jättekonstigt sätt att säga det på.
Ja.
Men vad fan. Nej, men jag förstår inte att man ska bli upprörd över det. Jag struntar fullständigt i det. Alltså, det är inte mina pengar som de här Hollywood-producenterna bränner på sina filmer. Och jag får ju då välja om jag vill titta på de här filmerna eller inte. Och jag väljer ju att inte göra det antagligen. Eller rätt sagt, jag kommer kolla på IMDb vad de har fått för betyg. Och har de fått 9, ja, då kanske jag tittar på dem.
Mm. Nej, men det som är värre är ju när statens filmråd och sånt där i Sverige med skattepengar ska kvotera att hälften, eller till, var det inte så något år skulle det bara ges pengar till filmer som hade kvinnliga regissörer?
Ja, det gick bra. Alltså,
det gick jättebra. Det var inte en jävel som såg dem.
Nej.
Nej, men alltså det är illa när skattepengar används för den typen av ideologiserade vänsterperspektiv, så att säga. Det måste bort, alltså det måste vara en ny regerings huvuduppgift att ta bort alla pengar som används på det här sättet, slösas bort på jag tycker det är väldigt trångsynta perspektiv.
Det är så,
vi är i grunden först och främst människor, och sen ska man kolla vad människor presterar. Det är det som är intressant. Att prestationen, förmågan att göra saker och ting. Om alla är duktiga på olika saker, det finns ingen rangordning där. Och de som är duktiga då på att skriva ett filmmanus eller regissera en film ska göra det oavsett kön.
Alltså, ja, alltså exakt. Och jag tror att den stora skillnaden här ligger, om vi tar film som ett exempel bara. Först så kan vi ta bort alla politiker som inte tycker att kulturen ska ha en krona, då försvinner några, men det är ganska få. De flesta andra tycker att har vi en välfungerande stat och en statskassa så ska vi också vara med och hjälpa till kultursektorn. Och då är film en av dem, facken. Och då tror jag man kan dra en skarp skiljelinje mellan olika partier, där det blir två grupper. En grupp kommer se liksom det här som att självklart så ska vi gemensamt hjälpas åt så att Sverige kan producera filmer som både kommer svenskarna till del men också kanske blir liksom gångbara utomlands. Det har ju hänt genom historien. Mm. Det finns ganska många svenska filmer som är kända, både Bergman men även Hallström har ju blivit stora och sådär. Och då lägger man sig ju inte i vem som gör vilken film eller hur manus ser ut i förväg och sådär. Utan då får ju de som kan det göra det. Och på andra sidan så finns det de här som tänker så här, aha, ska vi kanske gå in och styra lite vad som händer på och även det här området, för det är ju det bästa som finns. Och det är ju de rödgröna primärt. Jag skulle säga att det inte gäller Centern, men det är bara min känsla. Och jag tycker att det är väldigt stor skillnad på de bägge bevekelsegrunderna, för att socialismen i sin utvidgade bemärkelse är ju sådan att man vill in och pilla. Man tror att det här ser jag som ett problem, så då tänker jag att då kan jag lösa det med lite olika direktiv till de som får skattebetalarnas pengar. Och jag tror att det är jättedåligt.
Jo, det är fruktansvärt, för det förstör inte bara i tillfället att man ger pengarna till någon som är mindre begåvad. Nej. Utan det förstör hela incitamentstrukturen, var ordet jag tänkte på. Mm. Det vill säga, de som jobbar sig in till att göra längre och dyrare filmer, de har ju gjort billigare och enklare filmer och liksom visa sin begåvning steppar upp sin förmåga, utvecklas och fler i branschen känner till och så vidare, tycker att det där är intressant perspektiv och så vidare. Allt det där. Det allsugger ju socialisterna när de säger, nej, nu ska den personen ha det för att den har det könet.
Ja. Alltså det dödar ju allting. Ja, visst. Men en modell skulle kunna vara att man säger så här, jaha, Erik, du blir en film. Ja, men den kostar 10 miljoner att göra. Du får lägga 1 miljon själv. Vi lägger 9. Om det går, om du får tillbaka pengarna för produktionen så betalar vi även din 1 miljon. Alltså, för att hur mäter man om en film är bra eller inte? Mm. En film mäts ju, om den är bra eller inte, hur många som är beredda att betala för att titta på den. Mm. Så något annat instrument kan inte politiken ha. Vi kan inte ha en liksom... Och det är ju ingrott nu, att det är smala. Ja. Mm. Nej, det spelar ingen roll att det var 3 pers, samtliga anställda i produktionen, som tyckte att den här filmen var bra. Mm. Så att den var viktig. För den handlar om en mimare i Tjeckoslovakien.
det där har ju pågått länge när man finansierar då Dramaten i Stockholm med enorma pengar. Mm. Och man kan gå dit och köpa en biljett som egentligen skulle kosta 1 000 kronor, kränger de för 120. Jag vet inte exakt hur det är idag, men så var det i alla fall när jag växte upp. Och det är en sak att staten har ett ansvar för kulturbyggnader, det tycker jag. Man ska inte, det var faktiskt, nu svävar jag ut, men det får vi göra för det är fredag. Mm. Jag känner lite folk inom fastighetsbranschen och då gick det ett ganska välbekräftat rykte om att Abercrombie & Fitch, den här butiken som har väl sitt ursprung i USA, det är ganska säker på. Till och med New York, men ta mig inte på orden här. Och de hade en delegation över till Stockholm.
Vad sysslar de med?
De säljer kläder. Ja. Det var en gammal anrik butik som min pappa pratade väldigt gott om. Och det är därför jag tror de har sitt ursprung i New York. För att han berättade om den här fina butiken då på Manhattan som han hade besökt. Om det var på 70-talet eller så. Och de höll på med några gedigna kläder inom någon viss genre. Och så här. Och sen helt plötsligt, det gick ingen vidare för dem. Helt plötsligt så här, slänger de ut all inredning och ställer in värsta stereoutrustningen i sina butiker och kräva på högsta volym.
Okay.
Då gick omsättningen upp i taket.
Jesus,
ja, sådär. Men nu har de
Varför folk när de kom in där säger att jag måste handla det jag ska ha för jag orkar inte mer här?
Nej, alltså jag var där...
Tar man lite mer än vad man behöver så springer man ut fort.
Ja, jag var inne i Abercrombie & Fitch, en av deras butiker i New York, någon gång i mitten på 00-talet. Och jag var tvungen att gå. Alltså, du vet, jag klarar inte av det, är för hög musik. Liksom. Mm. Och då ändå, jag är van att gå på konserter som du vet.
Alla. Och du var dessutom 10 år yngre då?
Ja, 15 år yngre.
Ja, så är det minst.
Ja. Så att, men jag tror att de har lagt ner det konceptet lite grann. Eller så är det bara vissa butiker de har.
Mm. Men det var inte det som hade
med. Nej, jag bara svarar på era frågor.
Alltså.
Så de går runt i Stockholm för att hitta en lämplig lokalisering för deras butik. Och det är en mäklare då som visar att här har vi en ledig butik, Biblioteksgatan, Gruvturgatan. Och så går de runt och kommer till Nybrokajen, Berzelii park, går upp till framför Dramaten. Mm. Och då säger de amerikanerna, här, perfekt, här vill vi ha. Pekande på den här superkulturklassade byggnaden i vit marmor.
Ja, de ville använda Dramaten.
De ville ta över Dramaten.
Ja.
Och mäklaren då fick ju förklara på ett fint sätt att det fungerar inte riktigt så i Sverige. Vi kan inte... Nej. Så, och det tycker jag är helt rätt. Alltså, vissa byggnader ska bevaras till eftervärlden och ska vara kvar. Men det är inte samma sak som att säga att här får vi bara spela opera eller här får vi bara... Alltså, om dagens medborgare och turister för den delen inte är beredda att betala för kultur som man uppskattade på 1700-talet. Ja, sorry. Vi kan liksom inte trycka ner i halsen på folk. Utan då får man ta någonting som har ekonomisk bärighet och sätta in där istället. Men byggnaden och inredningen, den kan man bevara.
Man kan ju göra en kombination faktiskt därför att när det gäller äldre kulturer och operor och symfonier och sånt. En del skulle man kunna sälja till skolan, att elever behöver, så var det på min tid i alla fall, att man gick några gånger under skoltiden till konserthuset och lyssnade på en konsert för att lära sig vad det handlar om, och så var det diskussion om instrumenten och allting sånt där. Alltså, så att skolorna betalar en del av platserna så att säga för att ge ett underlag. Så tycker jag man kan se det. Där är jag ju då inte liberal utan mer konservativ, att man ser att det finns en anledning att...
Ja, det finns ett kulturarv i det också.
Ja, precis. Att visa på, för unga människor visa att det här finns. Mm.
Jag menar så att jag tycker att du har goda poänger, Erik, och jag är beredd att säga att jag är inte direkt emot, men däremot så jag är för lite insatt i Dramaten, jag är för lite insatt i opera också för den delen, för att säga någonting, men det är lite det som är min poäng, så det var bara bra att jag är det, därför att jag är också ganska lite insatt i film, annat än att jag konsumerar ganska mycket film. Och jag tycker inte att det är jag, om jag sätter på mig en politikerhatt, jag tycker inte att det är jag som ska bestämma det, utan jag tycker att Svenska Filminstitutet ska få en slant och sen så ska de producera bra filmer. Stödja bra filmer, exakt. Ja, de producerar kanske inte, men de ska använda de pengarna i syfte att producera bra film. Och samma sak när det gäller annan kultur, och då tänker jag kanske att det finns människor som är bättre insatta i detta än jag. Och jag förstår din liksom biljettsubventionsinvändning, jag håller med om den. Samtidigt så finns det säkert, det finns ju väldigt goda exempel på väldigt bra svenska skådespelare som har sin huvudsakliga brödföda från Dramaten.
Mm.
Som har liksom lärt sig skådespelaryrket där, eller åtminstone praktiserat det där, för att sen göra väldigt bra ifrån sig i film till exempel. Så det finns ju synergier som görs, och där är jag alldeles för lite insatt för att säga bu eller bä. Och dessutom så är det antagligen småpengar om vi sätter det i ett större sammanhang.
Ja, samtidigt ska man ju ha, och där får väl politiken hjälpa till på något sätt, att Benny Fredriksson som råkade illa ut med MeToo, det var ju inte MeToo egentligen, alltså han hade inga, det var inga sexuella grejer, utan MeToo användes av vänstern för att ge igen, därför att han hade ett mer kommersiellt perspektiv på Stadsteatern i Stockholm, Kulturhuset, som politikerna gillade då. Det vill säga han gjorde uppsättningar och la ett program som gjorde att det var fulla hus i Stadsteatern. Tidigare var tomt. Ingen hade gått och sett på de tjeckiska mimare som stod på scenen där som man tyckte var fint. Så att säga. Från då. När han kom in och blev chef där, då såg han till att vaska fram det som både var intressant för skådespelare och det som var intressant för publiken. Mm. Men då var han ju tvungen att göra en gallring. Så då var han ju hård mot de som inte levde upp till kvalitetskraven som han ställde på hur produktionerna skulle se ut. Och de gav igen då i MeToo. Därför att det här prestationen att bli bättre, det finns inte när man har den där flumattityden som vänstern har.
Exakt, och det var lite grann det som jag hade på tungan här hela tiden efter din förra utläggning. det faktum att de får en massa pengar utan att behöva liksom, tillfredsställa en marknad, det gör ju att de blir ju snarare sämre än bättre. Mm. Vi kan ta ett exempel, Alla Scala-teatern tror jag den heter, i Milano. Där, det är ju enorma biljettpriser där och på svarta marknaden, och ska man komma dit som turist och titta, det är ju i praktiken omöjligt. Nej. Så de har ju lyckats att kommersialisera operan i någonting som är väldigt attraktivt, och det frågar sig, om man skulle ta bort alla stöd, då kanske det skulle vara så att det är en uppsättning i hela Sverige som man gör per år och som är väldigt återvärd och som folk åker till.
Ja, problemet är där att det är precis som med fotboll. Du kan inte bara ha världsstjärnor i fotboll. Då dör fotbollen. Du måste ha strukturen här, att det är många killar och tjejer som vill spela fotboll och som kan göra karriär, och sen några av dem är ju så duktiga att de tillhör världseliten. Men om du skulle kapa allting och stoppa allting då, och bara ha det där, då blir det ingen återväxt, så att säga.
Jag kan tycka att själva utbildningen, man ska kunna, om man har kvaliteterna så ska man kunna utbilda sig kostnadsfritt då, eller via skatten till operasångare eller vad det nu må vara. Men sen så tycker jag att man får stå lite på egna ben. Då kan man ju komplettera det med en ekonomiutbildning kanske eller så där. Och så kan man ha det som lite avancerat fritidsintresse tills dess att man kanske får ett välavlönat jobb på scenen. Och anledningen till att jag har den här uppfattningen är att jag känner ju rätt mycket musiker inom hårdrocken. Mm. Alltså det är extremt få som kan försörja sig på det. Men de har ändå intresset och vill bli bättre. De har sina jobb. De spelar musik på kvällar och helger. Uppträder någon gång då och då. Har någon turné då och då. Varför kan inte de som verkar inom operan, inom operagenren, varför kan inte de leva på samma premisser? För mig veteligen så finns det inte någon statlig institution som anställer hårdrocksmusiker.
Nej, precis. Nej, de har inget stöd där. Nej, men jag kan inte säga särskilt mycket om opera och sånt, men jag föreställer mig att det är en ganska stor, mycket större produktion runt omkring de.
Du tänker att det är svårt att ha ett garageoperaband?
Ja, har en orkester i källaren.
Nej, men så är det. Jag tycker vi kan vi inte bara bestämma att vi kan för lite om det här för att gå i detalj? För det är ju sant. Mm. Alltså det blir märkligt.
Låt mig avsluta då med en parallell.
Vi har inte pratat om det som läsaren.
Nej, ja.
Jo, det har vi ju, men inte så mycket med det.
Ja, han skriver så här: kan vi förvänta oss att nästa reboot från 80-talet kommer att göras om? Ja, det går ju i vågor såklart. Jag kan ju bara säga till det. Go woke, get broke. Jag menar, är det här någonting marknaden vill ha? Om de vill se en kvinna som James Bond, ja, då kommer det flyga. Vill marknaden inte se det, då kommer det komma någon... alltså Mission Impossible är ju James Bond. Mm. Fast de gjorde det bättre, därför blev de framgångsrika. Och är det så att James Bond nu blir dåliga igen, Mission Impossible kanske också går woke, vaken, eller vad man kallar det för, då kommer det komma någon annan, någon som liksom spinner på det här manliga, det är liksom mycket explosioner och allt det där som kommer bli framgångsrikt. Så att det där sköter ju marknaden. Så att jag tror
ju faktiskt att om du tittar på en potentiell så här kvinnlig James Bond med mycket explosioner, och om den här huvudrollsinnehavaren dessutom är trevlig att titta på, så är det inte nödvändigtvis så att man blir broke av att göra en sån. Det är bara att titta på Lara Croft. Vad var det för liksom konstnärligt innehåll?
Jag har inte sett den filmen.
Nej, inte jag heller, men den var ju väldigt populär. Det var ju för att hon hade stora bröst primärt.
Ja, okej. Okay. Ja, tack
lite
för ditt superintellektuella inlägg här.
Jo, men jag menar på allvar att det är inte nödvändigtvis en kvinnlig publik bara för att ha en kvinnlig James Bond. Det kan ju snarare bli tvärtom.
Ja, det har jag inte sagt.
Nej.
Men, och min poäng är, menar, de får ju locka publik hur de vill, bara är kommersiellt gångbart.
Vi är 100%
men Hollywood, vad sa du?
Vi är 100% överens.
Ja, bra. Väldigt viktigt.
Nej, jag tänkte just när det gäller James Bond så har de ju satt som en liten image att de är lite gammalmodiga, att de kör inte med digitalt och så vidare. Så därför har jag svårt att tänka mig att just där att man skulle ha den här woke-attityden.
Mm.
Ja,
men jag
verkligen.
Vet inte.
En sak om James Bond jag vill säga bara, innan vi avslutar. Kan vi avsluta efter det?
Nej, men jag har en liten grej som jag
vill säga. Då börjar jag, så får du säga avslutningen sen. För jag vill komma ut här ur garderoben. Jag tycker inte om James Bond. Jag kan inte säga någonting bra om James Bond. Jag tycker det är tramsigt. Skitdåligt.
Ja, jag kan hålla med dig. Jag tittade nu med mina barn och familj på gamla James Bond. Uh-huh. Och då, alltså, de har inte åldrats väl. Det har de inte gjort. Uh-huh. De filmerna från slutet av 60-talet.
Och det tyckte jag redan på 80-talet.
Ja. Du var så mogen, Lina. Och nu blev jag imponerad.
Jag tycker det är en liten happening när de där filmerna kommer. Just eftersom de har kommit under hela min livstid. Liksom, så är det ju lite. Men det är nog så att... Men det gäller ju all action. Det blir ju fort gammalt. Ja.
Men utom A-Team.
Det tycker det är lite kul. Ja. Vilket heter?
A-Team.
Får jag lov att avsluta den här punkten nu? Alltså, så här... Det ibland är det väldigt viktigt att det ska vara lika mycket män som kvinnor som lyckas då, till exempel inom filmbranschen och musikbranschen, att man måste ha manusförfattare från båda kön lika mycket och sådär. Men jag läste Dagens Industri häromdagen eller häromveckan när de listade de mest framgångsrika influensarna.
Ja, just det är fina ordet.
Ja.
Mm. Och där Covid kom först.
Ja. Säsongs kom två. Och då... nu kommer jag av mig. Varför det?
Kvinnor på listan.
Ja, precis. Jo. Det är en dominans av kvinnor. Både i antal och de som tjänar bra. De som tjänar bäst är kvinnor. Nu gick de igenom svenska influencers.
Influencers, är det skvallerkärringar?
Nej, utan det är typ att oftast är det en person som är känd från något annat.
Okay. Ja.
Men vi kan ta Blondinbella. Hon börjar ju med att försöka, alltså hon lade upp sitt liv. Hej, här är jag. Jag är si och så gammal. Jag gör det här om dagarna. Alltså du vet, det är väldigt ytligt, om man säger så. Men det kan vara kul att följa en sån person. Jag gör inte det, men väldigt, väldigt många gör ju det. Och då berättar den här personen om att de har köpt ett nytt shampoo.
Just det, det är så de tjänar pengar. Ja.
Precis. Och när de blir riktigt framgångsrika så startar de sitt eget märke.
Mm.
Och det här märket kan man då sälja för 150 miljoner till exempel, som en framgångsrik, jag tror att det var det beloppet, men strunt samma. Det är helt marknadsdrivet.
Ja, just det. Mm.
Och jag kan inte komma på tanken att jag skulle säga att nej, men det här får vi göra någonting åt.
Här måste hälften vara män som pratar schampo.
För att förklara
det är en orättvisa här.
För att förklara influencer-fenomenet så är det som The Truman Show. Mm. Bara det att de vet om det. Kommer du ihåg The Truman Show?
Ja, just det. Man filmar hela livet. Ja. Alla delar av, och pratar om alla delar av livet. Ja. Mm.
Du kommer ihåg den?
Ja, jag har sett den en gång. Mm.
Men den var ju sorglig. Ja. Men det var ju för, han förstod ju inte att han blev utnyttjad. Det gör ju de här.
Ja, och precis.
Eller förlöjliga.
Både ja och nej. Det är väl så. Gillar man det så betraktar man dem som stjärnor. Alltså, jag kan nog säga att det är inte alla som går igång på den här podden. Till exempel.
Nej, absolut inte. Och det är inte därför vi gör det. Det är därför vi inte har sponsorer.
Ja.
Men jag vill ändå bara säga att det säger någonting om man nu ska könsanalysera det här. Alltså jag menar att det är dumt. Att det är en dumhet att följa andra människors privatliv och köpa det schampo som de köper. Jag menar att det är korkat. Det är tecken på att den här världen, samtiden vi lever i, är dum i huvudet. Att det finns människor som kan leva på att lura i andra människor och köpa schampo.
Fast där har vi kanske...
Jag säger inte att det är fel för det. Därför att jag är på din sida när det gäller marknadsdrivna saker. Go ahead. Eller gå huvud. Gå framåt. Absolut. Men jag menar, det finns en intressantare analys att göra här. Att toppen är kvinnor.
Det finns en intressant...
Det är samma personer som tittar på de här reelsen och olika inslag från en människas... Ofta puckad människa. Jag ska säga att Blondin Bella verkar vara ganska intelligent. Men tittar man på liksom många av de här influenserna så är det ju... Det är ett språk och det är liksom en allmänbildning som känns som att det är... Kom igen.
Tonåringen.
Ja, exakt. Det är samma personer som tittar på The Oprah Show eller något sånt där. Fast i en annan tid och i en annan
Ja, det finns behovet av att ha någonting som är familjärt.
Min fru kommer mörda mig nu förresten.
Ja, det var på tiden.
Ja. Men, jag vill bara säga det att det finns en djupare analys att göra av den här toppen.
Ja, men för att återknyta till det här ledarbegreppet. Ja, men i någon mening så är ju de här ledare, de tar täten. Så här, nu ska vi alla köpa det här schampot. För det har jag fattat beslut om i morse.
Mm.
Ja,
när jag skrev på papperna för private label-företaget.
Ja. Jag är stor ledare, det ska vi göra. Mm. Men jag tycker... Nej, men, ja, vad ska man säga? Det är en diskussion i sig, men jag ville bara ge ett exempel på att det finns, det är liksom inte bara för att action-genren inom film har varit där, att huvudrollsinnehavarna har varit mansdominerade, det behöver inte vara ett tecken på att världen är kvinnohatande.
Nej.
Därför att vi har influencermarknaden som är kvinnodominerad.
Mm.
Och jag tycker att det är fullständigt huvudlöst om man, oavsett om det är man vill intervenera i en fri marknad eller om man vill styra en redan reglerad marknad som svenska kulturscenen då, eller den statligt finansierade kulturscenen åt ett visst håll. Båda är lika förkastligt. Så att därmed så tycker jag att vi kan byta ämne. Ett tips som kom in till mig på Twitter är följande. Det var en person som bor i Göteborg eller Göteborgstrakten som hade fått en broschyr från Göteborgs kyrkliga stadsmission i brevlådan, och de uppmanar till att skänka pengar som ska till Göteborgs kyrkliga stadsmission som i sin tur ska gå till fattigpensionärer. Och det står så här bland annat. Det ligger även på nätet, kan jag säga. Vi på Göteborgs stadsmission möter dagligen pensionärer som inte får pengarna att räcka till. De kommer till oss för att äta lunch i vårt café eller för att få en matkasse levererad hem till sig. Bli månadsgivare eller ge en gåva och bidra till att ingen ska behöva vara hungrig. Vad har ni för tagning på det här. Jag är lite kluven till det här, därför att å ena sidan så tycker man att det är djupt förkastligt att pensionärer ska behöva det här. Mm. Sen blir jag lite sådär, för att jag vet ju hur Stockholms Stadsmission har hanterat pengar. De har ju använt det. För det första har de inte tagit emot pengar från Sverigedemokraterna. Nej. Sverigedemokraterna ville...
Vissa pengar är finare än andra, ja.
Ja. Och sen går de ju aktivt ut och tar ställning mot ett tiggeriförbud.
Mm.
Det var bara två exempel. Så att jag undrar, liksom, ska man skänka pengar till fattigpensionärer fast det går till EU-migranter, eller är det vattentäta
skott? Jag råkar veta också att de här i Stockholm, nu vet jag inte om det är Stadsmissionen som är ansvarig, men i Stockholm så finns det ett antal härbärgen. Jag pratade med en hemlös man i, och det var några år sedan nu, det var valrörelsen 2018. Han kom till valstugan flera gånger och vi pratade ganska mycket. Och han berättade att det är inga svenskar på de här härbärgena överhuvudtaget. Det är människor som inte har rätt att ens vara i Sverige. Mm. Som upptar platserna.
Ja.
Det var fullt på alla härbärgen. Han var liksom, jag vet inte om han, jag kan inte gå i god för att han liksom var nykter eller sådär. Men han var välvårdad, 50-årsåldern, hade haft ett företag som hade konkat, frun hade lämnat honom. Allting hade gått åt helvete på samma gång. Och det var ju tufft för honom. Ibland fick han rum på någon härbärge, ibland fick han bo hos någon kompis. Och så där, han kunde inte få något jobb för att de krävde att han skulle ha en adress. Det var liksom en moment 22 historia där. Men hur som helst, han sa det, undersök det här. Liksom. Det finns inga platser på härbärgena därför att det bor människor som inte ens har rätt att vara i Sverige på härbärgena. Och jag tror att delar av det här är Stadsmissionens verksamhet.
Mm. Jo, men det är så Sverige fungerar numera. Mm. Alla som inte har i landet att göra, de är det mest synd om och de ska ha mest hjälp. Det är så bakvänt. Men jag håller med dig, det är ju vansinnigt att pensionerna är så låga, och det har ju också med detta att göra.
Mm.
Alltså, det finns fler fattigpensionärer alltså som har mindre än 60% av medianen, så att säga, den här relativa fattigdomen, än vad det finns i Danmark, Norge och Finland.
Mm.
Och de har ju tagit emot färre flyttningar, så de har ju mer i välfärdskassan till sina pensionärer.
Norge har ju så mycket, så de kastar väl rysk kaviar på alla.
men samtidigt är det ju så att det finns ju organisationer som jobbar direkt mot pensionärer.
Mm.
Vad heter de nu?
Tänker du på Vid din sida?
Ja, Vid din sida.
Mm.
De jobbar ju enbart riktat mot just fattigpensionärer som har pension från staten, så att säga. Så att de har ju rätt att vara i landet. Så, så där, man kan ju skänka lite pengar till dem.
Mm. Ja, men jag tycker att din frågeställning här, Erik, är väldigt relevant. Alltså, man vill ju då, om man ska skänka pengar till någonting, så vill man ju veta att det här inte är någon jäkla flummumbo-jumbo som Stadsmissionen i Stockholm som motsätter sig tiggeriförbud.
Mm.
Vilket ju är, tiggeriet är ju en förslumning av liksom gatubilden, och det är utnyttjande av människor. Det skapar en konkurrens på uteliggarmarknaden, om man får uttrycka sig drastiskt, som bara förvärrar situationen naturligtvis.
Mm.
Så att är man en sån vänsteraktivistisk organisation, så bör man inte få mina pengar i alla fall.
Mm. Ja, ytterligare en aspekt i det här, och här måste man hålla tungan rätt i mun, för att det är en bild som hör till den här texten då, där en kvinna i, låt säga, 80-årsåldern, något sånt, drygt, tar emot en kasse då. En kvinna med, vad säger, svenskt utseende, om man får säga så. Och den som överlämnar kassen, det är en kvinna som antingen hon eller hennes föräldrar har ett ursprung, i alla fall biologiska föräldrar har ett ursprung i ett land runt ekvatorn, skulle jag gissa.
Mm.
Och jag vill absolut inte racka ner på den personen på något sätt. Det är säkert en mycket trevlig och framåt person. Jag kan inte säga en motsats i alla fall. Däremot så funderar jag på att om de som har placerat den här de här personerna i den här bilden har gjort det med en baktanke. Alltså att svenska pensionärer nu är helt beroende av de så kallade pensionsräddarna.
Mm. Fast på ett annat sätt nu då?
Ja, men alltså att här, här kommer utom europeiska invandrare och räddar svenska pensionärer som är försatta i nöd.
Mm.
Ja, det är, jag vet att jag tassar på ute på lite djupt vatten här, men jag vill återigen säga att jag vill absolut inte på något sätt klandra den här personen, men det här händer för ofta för att man inte ska misstänka att det finns en baktanke.
Men baktanke, jag tror att det är lite enklare.
Förlåt, säga, det är samma sak som jag var inne på det här med Lucia. Om man aktivt söker efter en Lucia med mörk hudfärg, då är det fel.
Mm.
Om det råkar bli en med mörk hudfärg, då är det helt okej. Och det är samma sak här. Har man bara valt, ja, vem vill ställa upp på bild? Ja, du. Ja, men kul. Eller om man säger, nej, ja, ville du ställa upp? Nej, men du hade vit hudfärg. Nej, men vi vill ha en symbolik här, förstår du. Att vi svenskar skulle inte överleva utan hjälp från utomeuropeiska invandrare.
Jo, nej, men den attityden finns ju hos VOK-människor, och det avslöjar sig att IKEA, när de gör, nu gör de väl inte sina kataloger längre, men när de gjorde dem så tog de ju bort alla kvinnor vid katalogen i Saudiarabien, och i Sverige petar man in just folk med annan hudfärg eftersom det är politiskt korrekt.
Jag tror att det är enklare.
Reklamen är politiserad den också.
Ja, jag tror att det är där godhetssignalering. Titta, vi har mörka människor som jobbar på Satsmissionen. Jag tror att det är så enkelt. Eller möjligtvis då att det är, som du sa då, att det kan ju faktiskt vara en slump.
Ja, precis. Men då var var någonting mer du ville kommentera på den punkten?
Nej, det finns alla de här aspekterna. Allting politiseras utav vänster, men det betyder inte att vi som inte är vänster måste politisera allting.
Ja, men det var väldigt bra tycker jag. Den hade jag kunnat sagt själv också.
Det blev ett något kortare fredagsavsnitt än vanligt. Jag får be alla tittare och lyssnare om min djupaste ursäkt.
Vi är inte över en timme.
Det kan vara några som tycker att det här är bra, Erik.
Mm. Ja, exakt. Och det är en kombination av att vi hade lite tajtare på grund av mina åtaganden.
Mm, det är du som ska be om ursäkt.
Jag gör ju inte bara det här om dagarna.
Nej.
Jaså.
Jag hade lite tajtare tidsschema idag. Men också att jag tycker att vi besvarade de här tre frågorna som jag har plockat upp i inkomna flöden som jag tyckte var de intressantaste under de senaste veckorna.
Mm.
Så att jag tycker att det var förtjänstfullt genomgånget.
Det kan
vara mycket självberöm.
Men det kan vara så att vi hamnar i situationer även framöver där vi känner att vi vet vad vi ska prata om på onsdagen, men är det någon som har något bra uppslag för fredagen? Och då säger Erik så här, jag ska kolla inkorgen.
Mm.
Så att där har ni er chans, ni som vill ha era ämnen behandlade i detta märkliga forum.
Precis. Så att mejla, följ mig på Twitter. Annars så blir ni av med eventuella bidrag den dagen jag kommer till makten.
vad ska man mejla någonstans?
Man ska mejla till samtidigt@samtiden.nu. Och i övrigt så ska man ju naturligtvis läsa samtiden.nu också.
Just det, absolut.
Det är en nättidskrift av mycket hög kvalitet, ska
just
sägas.
Det, absolut.
Ja. Och med de orden så vill jag tacka dig Linus, dig Nick, och tacka er där hemma som har lyssnat och eller tittat. Och önska en trevlig helg.
Trevlig helg, nu kör vi fredag.
Hej!